Jag lägger nu den här alltid, jag lägger mig själv på offeraltaret nu. Och jag ber Herre att du ska ett levande offer. Och jag ber för var och en som har kommit hit här. Jag ber för dem som är här, men också de som lyssnar på det som min man spelar in. Och jag heter alltså Kristina Bonnevier och är pastor för Betania församlingen här i Möcklinta. Och den här församlingen kallade du oss att komma hit och bygga upp på nytt. Så jag och min man kommer från Stockholm och flyttade hit i december 2013. Så jag har levt ett helt annat liv innan jag kom hit. Men genom Guds stora under så är vi nu 17 medlemmar. Och vi började med 2 medlemmar, det var jag och Lennart. Ja, 3, för den helige ande var den första. Och han är ju fortfarande medlem. Och vi är väldigt tacksamma, för Gud bekräftar när man är på rätt väg genom att han är närvarande själv. Och det är han som gör verket, det är han som bygger församlingen. Men vi som är smorda ledare har fått uppdraget att rusta lemmarna. Och det är en stor nåd, för alla lemmar ska vara verksamma och sammanbundna. Det är Kristi kropp vi talar om, och det är han som är huvudet. Amen. Halleluja. Gud är god. Och idag ska jag som sagt vara, ja, det blir ju lite profetiskt det här, att Herren vill att jag ska tala om sista tiden. Och jag kommer att göra det, men jag kommer också lägga en liten grund innan, för att jag upplever att jag ska göra det också. Vi lever i en tid av avfall. Det tror jag är ganska tydligt för de flesta. Vi lever i en tid när alla söker sitt eget. Och det gäller ju inte bara Sverige, det gäller västvärlden. Det inkluderar till och med Sydkorea. I Nordkorea har man börjat be för församlingarna i Sydkorea, för att de har blivit så apatiska, likgiltiga och ljumma. Vi saknar ingenting materiellt här i västvärlden. Och vi vill ju förstås att våra barn inte heller ska sakna någonting. Så vi missunnar dem ingenting. För man vill ju att barnen ska ha allt som världens barn också har. Men man har tappat kontakten med det eviga. Man har tappat kontakten med den levande guden. Och nu generaliserar jag. Och givetvis finns det brinnande kristna. Men om vi ska tala generellt, vad man ser som händer. Och man har börjat smygande leva för sig själv. Om man har börjat förvränga evangeliet. Man har börjat predika en annan Jesus. Och vägen börjar bli allt bredare. Man använder det här att Jesus är god. Han förlåter allting. Så man kan leva lite hur som helst. Han vet att vi är människor. Han vet att vi är svaga. Så säger man. Så, och Jesus, han är full av nåd, säger man också. Och allt detta är ju sant. Han är full av nåd. Han är god. Men vi kan inte leva hur som helst. Och det här ska vi gå in lite på idag. Och nu ska jag säga något som kanske chockar somliga av er. Han är inte till för oss. Vi är till för honom. Och det är det första att förstå. Vi är till för honom. Han är inte till för oss. Och han är Gud. Han är allsmäktig. Och det är ju utmanande. För frågan är, hur stor är din Gud? Vi lever i de yttersta av tiderna. Men människan är densamma sedan avfallets tid. Men Gud är också densamma ända sedan evigheten. Gud har ju ingen början och inget slut. Men människan har en början och ett slut. I alla fall om man inte omvänder sig så har man ett slut. Och en av oss måste flytta på sig, och det är inte Gud kan jag tala om. För han kommer inte att ändra på sig. Så om vi inte är överens med Gud så är det inte Gud som kommer att ändra sig. Han kommer inte att flytta sig, inte en millimeter. Han är helig och han står där han är och han förändras inte. Så om vi vill leva så är det vi som måste flytta på oss. Och jag har nöd på mitt hjärta för kristenheten. Och jag vet, ju mer jag ber, ju mera nöd får jag. Och jag tror att många har kommit så bort, långt bort från sanningen, så idag tänkte jag börja lite från början. Och då börjar vi i första Moseboken 1:26. Har ni inte biblar så finns det där. Och om Eva eller Sofie vill komma och lyssna så kanske någon kan säga till dem att vi har börjat predika. Första Moseboken kapitel 1:26. Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen. Över boskapsdjuren och över hela jorden. Och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Så här ser vi alltså att Gud skapade människan till att vara hans avbild. Han skapade dem till att vara förvaltare. Och han skapade både man och kvinna till sin avbild. Vi skulle alltså vara lika Gud och vi skulle förvalta jorden. Och Gud gick omkring i lustgården, det kan man se när man läser här. Så människorna hade gemenskap med Gud, men också med varandra. Och vi läser också att i skapelseberättelsen att kvinnan togs av mannens reben. Och då kanske någon funderar på, ja men har mannen lika många reben som kvinnan? Eller saknar han ett? Och det gör han ju inte. Men då ska vi veta att reben kan tydligen växa ut igen om man låter benhinnan vara kvar. Ja, det gäller alla män. Så om man tar bort rebenet så kan alltså rebenet växa ut igen. Det är det enda benet i hela kroppen som växer ut igen. Det är faktiskt rätt intressant. Och det har jag läst i en artikel här. Det finns en kille som heter Johannes Axelsson från Bårslöv utanför Helsingborg och som skriver på www.newtonbloggen.wordpress.com om någon vill är nyfiken på det. Han är kristen och han funderar på det här med att hur man med vetenskap kan stödja Guds ord. I alla fall tycker jag att det här var ganska intressant. Och om vi då drar det här vidare med Guds ursprungsplan till ursynd och avfall så ska ju då skapelsen ingå här. Och med det sagt så kan vi säga att kvinnan och mannen är skapade jämlika. Men kvinnan är skapad för mannen och det är han som gav henne namnet Eva. Och Guds tanke med detta är att människan ska vara ett. Alltså mannen och kvinnan då. Precis som Gud är ett. Det är fader, son och helig ande. Och fadern i huvudet för treenigheten. Så här har Gud tänkt samma sak. På det sättet att här ska mannen vara huvudet. Men tanken är ju enighet. Va? Att det ska vara enhet. Beskydd för församlingen, för familjen här. Och det gäller ju så länge vi är kvar på jorden. Naturligtvis. För att i himlen så är vi inte längre, gifter vi oss inte längre. Utan där är vi som änglar, står det senare i Nya Testamentet. Så i grunden vill Gud alltså kärlek. Och han vill enhet. För både mannen och kvinnan skulle underordnas i Kristus. Som är huvudet. För oss kristna. Och kvinnan skapades alltså till mannens medhjälpare. Så står det ju. Och är vi kristna så är vi också Guds medhjälpare. Och tjänare. Och detta är ju väldigt radikalt i dagens Sverige. Men så här står det. Av skrifterna så förstår vi också att Satan var en ängel. Som avfallit och han satte sig upp mot Gud. Han ville ju bli som Gud själv. Han ville bli Gud och tillbedd som Gud. Och här går han nu emot Guds skapelsekrona. För människan är ju Guds skapelsekrona. När han har gjort himmel och jord och stjärnor och djur och så vidare. Så avslutar han med människan. Kronan på sitt verk. Men... då så står det så här, då ska vi läsa vidare här på i första Moseboken 3:3-6. Och men, då är det dialogen här mellan ormen och kvinnan. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni skall visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Så här ser vi att frukten var vacker att se på. Och den smakade gott. Synden kan också smaka väldigt gott. Det här är ju synden. Va? Synd smakar gott. Det står på något annat ställe att när vi förtalar andra så är det som en läcker bit i munnen. Det smakar gott. Och det är vackert att se på. Vilket bedrägeri, va? Så synden... kan smaka riktigt gott. Och den kan vara lockande att se på. Men vad hände sen? Sen försökte de dölja sig. Så när man går emot Gud. Så kommer ju också skammen och skulden. Och så började de gömma sig. Och det märkte ju Gud att de hade gömt sig. Och domen kommer genast då. När de har berättat vad de och han har förstått. Och de har bekänt, han vet ju naturligtvis redan vad de har gjort, men de har bekänt vad de har gjort. Och de dör då andligen och förlorar Guds härlighet. Men de förlorar också den förtroliga gemenskapen med Gud. Nu har de inte längre den. De lever inte längre i gemenskap med honom, men de förlorar den faktiskt också till varandra. Den förtroliga gemenskapen med honom upphör. Och det första ställföreträdande offret görs antagligen, vi får tro det, eftersom det står att Gud klädde dem i skinn. Så får vi anta, då kan man dra slutsatsen att han offrade ett djur här i lustgården. Och i sin nåd så lät han ju dem leva ännu ett tag. De dog inte fysiskt genast, utan de fick en tid på sig. Men förbannelsen hade kommit, och här börjar könskriget. Så det blev ju inte bara ett krig mellan Gud och människa, utan det blev också ett krig mellan man och kvinna. Och mellan allt det skapade, kan man säga. Och Gud säger åt Eva att mannen ska råda över henne. Och Paulus bekräftar ju det, men förklarar också för de kristna i Efesierbrevet 5:21, kan vi läsa det, och i 25. Att vi ska underordna oss varandra. Det betyder att mannen också ska underordna sig kvinnan. Vi ska underordna oss varandra. Och att mannen ska älska kvinnan som Kristus älskat församlingen och utgett sig för den. Och varför säger han det till mannen och inte till kvinnan? Ja, han är ju den starkare och det är han som ska ha huvudansvaret. Alltså, om han älskar henne så mycket, vilket ju mänskligt sett är omöjligt att älska på det sättet, så kommer det naturligtvis inte att bli särskilt mycket konflikter i det äktenskapet. Men det klarar man ju inte utan Guds ande att älska på det sättet. Så vi ska alltså underordna oss varandra och mannen ska älska kvinnan så mycket som Kristus har älskat församlingen och utgett sig för den. Men på grund av avfallet här och brist på kärlek så har det ju allt sedan dess varit krig mellan könen. Och det är inte det här min predikan ska handla om, men jag kommer in på det lite grann i alla fall. Och vi ser det i världen, vi ser våldtäkter. Vi ser misshandel av kvinnor. Jag vet inte hur många kvinnor som dör i veckan i misshandel, men det är många. Vi ser misshandel av barn. Vi ser våldtäkter. Vi ser hur små flickor aborteras bara för att de är flickor. Eller används som handelsvaror. Säljs till prostitution när de bara är små, små barn i Indien. Va? De är som handelsvaror. Och många gånger blir de dödade redan vid förlossningen. Det är en flicka, slänger man barnet i brunnen. Det är ingenting att ha. Så man ser ett hat mot det som är svagare. Kvinnan är svagare än mannen, så mannen har då också en makt. Rent fysiskt har han ju ett övertag över kvinnan. Och också människan, både man och kvinna, över små barn. Djur. Vi ser mycket av det här. Mycket som ju inte alls går ihop med att vi skulle förvalta jorden. Så plågar man djur. Så att det är mycket som händer som är fruktansvärt och som Jesus gråter över helt enkelt. Men är det då meningen att flickor ska kunna ha ledande roller? Och det får jag ta upp på någon annan predika. Men vi har i alla fall exempel på Deborah som är en av de stora domarna. För att det saknades män som kunde göra uppgiften så det. Och då sände Gud faktiskt Deborah. Och det råder ingen tvekan om att det var Gud som hade sänt henne. Hon hade inte skaffat sig den uppgiften själv. Vi har också exempel i Nya testamentet där par, man och kvinna känner tillsammans och man tror ju att jag tror att det var att det även fanns kvinnliga apostlar där. Men det får vi ta och fördjupa oss i någon annan gång. Jag bara nämner det här. Och det står ju också att Herren ska utgjuta sin ande över allt kött och sönerna och döttrarna ska profetera som profeten Joel sa skulle ske de sista dagarna. Och det började ju på pingstdagen och det ser vi alltså dels i Joel 2:28 och i Apostlagärningarna 2:18 började det här. Då utgöt Gud sin ande över både kvinnor och män. Och vi vet att Paulus hade en kvinnlig medhjälpare eller kvinnliga medhjälpare. Och Jesus själv sände ut kvinnan vid brunnen att vittna om sig. Så se till att inte avvisa budbäraren bara för att det är fel kön. Det viktiga är egentligen inte vem som postar brevet utan vem som skrev det. Vem är avsändaren? Och det är Gud som är avsändaren. Så om det är det så är det viktigt att ni inte avvisar min predikan för att jag är kvinna. Utan att ni vänder er till honom som har sänt mig som står i Romarbrevet 14:4. Och vem är du som dömer en annans tjänare? Nej, lyssna på det jag säger för Herren har smort mig att predika hans ord. Om ni avvisar mig, avvisar ni faktiskt den som har sänt mig. Och Det står också, Paulus säger också i Nya testamentet, att så är vi inte längre kvinnor och män, utan vi är alla ett i Jesus Kristus. Och det är också hans verk i oss när vi blir fyllda av den helige ande. Och i alla fall, nu ska vi gå vidare här. Eftersom människan har gett sig rätten att själv bedöma vad som är rätt och fel. För det såg vi ju nu i det är ju det här som hände i syndafallet. Och fortsätter att äta av kunskapens frukt, gör sig själv till Gud. Och då kommer hon, om hon inte omvänder sig, att gå till evig fördömelse. Alltså vi måste sluta äta av frukten på gott och på ont. För den finns ju i högsta grad i vårt samhälle idag. Så den måste vi välja. Vi väljer det själva, att sluta äta av kunskapens frukt. Och det är faktiskt vårt beslut att göra det. Och människan har alltså sedan man började äta, eller sedan äta av den här frukten, hatat Guds profeter och rättfärdiga. Eftersom köttet står i strid mot anden. Köttet står i strid mot anden. Och Satan blev ju människans riktiga herre när hon började lyda honom i lustgården där. Och den första profeten som dödades, det var ju Abel. Han dödades av Kain för han var rättfärdig. Och därför hatade Kain honom och han avundades honom. Eftersom Gud såg till Abels offer men inte till Kains. Och Gud har ju sedan avfallet gett jorden en utmätt tid. Jorden har en början. Och vi må gilla det eller inte, men den har ett slut. Den har ett slut. Det är bestämt för jorden att den ska brännas upp i eld en dag. Himlavalvet och stjärnorna. Och om ni nu är i Kristus, då blir ni inte rädda när jag säger det här. Då blir ni inte heller oroliga. Utan då blir ni istället förväntansfulla. Därför att vi har ett högre hopp. Va? Blir ni rädda när jag säger det här, då finns det en anledning att gå till Gud. Det är bra. Men om det är någon här som blir rädd, då är det ett tecken på att ni behöver gå närmare korset. Det är därför jag säger det här. För det finns en del som blir rädda när man pratar om det här. För Gud har också bestämt i sin nåd att alla som vill omvända sig, alla som vill omvända sig och bli på nytt födda och rättfärdiggjorda och ha gemenskap, alltså leva i gemenskapen. Det räcker ju inte med att man läser syndabönen och sen kan man gå ut och leva som man gjorde förut. Utan man måste också börja följa sonen. Va? Det är det som är omvändelsen, att man börjar inte äta av något annat än Guds ande. Då har han sagt att vi ska få evigt liv. Va? Och då behöver vi inte vara rädda, då tillhör vi ju honom. Och han har ju uppenbarat sig för människor ända sedan Abrahams tid. Så har han upprättat sig, ja, eller han började väl innan, men det var i alla fall första förbundet. Så inrättade han ju det med Abraham. Så Abraham reste alltså upp ett förbundsfolk som han renade från synd. Och förde, när vi talar sen om hebreerna, ut ur Egyptens slaveri. Så redan på Abrahams tid kunde man se att man kunde bli rättfärdiggjord genom tro. Och det ser vi att Abraham blev och Mose blev och trons hjältar blev. Och det kan ni läsa om i Hebreerbrevet 11 om trons hjältar. Så genom sina gärningar så bevisade Abraham sin tro och blev förklarad rättfärdig. Så vi ser på gärningarna om vi tillhör honom eller inte. Det finns gärningar som följer av tron. Gärningar kan inte frälsa oss. Men det kommer gärningar av tron. Amen. Amen. Så utan gärningar så har vi i vår tro kraftlös och död. Som Jakob sa i sitt brev. Så Abraham blev alltså förklarad rättfärdig. När då? Det fanns en tidpunkt när han bevisade sin tro. Det var när han tog fram sin son till offret. Till Isak. När han tog Isak löftessonen och gick med honom för att offra honom på Guds tilltal. Där hade han bevisat sin tro och förklarades rättfärdig av tro. Och då sa ju Gud att han skulle göra offret, så Abraham slapp göra det. Men han visade att han undanhöll honom inte ens sin egen son. Och det kan vara det svåraste vi har att ge upp, va? Det är vår familj, de vi älskar mest. Och sen så står det i Johannes 17:3. Vad är det som visar att vi har evigt liv då? Hur kan vi veta att vi har evigt liv? Ja, men hur vet vi? Tro på Jesus, det gör demonerna också och darrar. Ja, titta på Johannes evangeliet 17:3. Ja, och där står det, va? Att detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och när Bibeln talar om känner, då är det ett väldigt djupt ord. Det är inte någonting ytligt att vi känner till honom, att vi har läst om honom i Bibeln, att vi sådär, jag bad frälsningsbönen en gång, eller jag går i kyrkan varje söndag. Utan det är att man har en intim relation med honom, som en man har en intim relation med sin hustru. Så intim ska det vara. Ni ska ha ett kärleksförhållande med Jesus. Så ni ska, och då kommer han att berätta för er vad hans favoritblommor är, till exempel. Då har man en intim relation. Han börjar tala om saker som är bara du får reda på. Som är kanske inte bara du, men i alla fall väldigt personligt. Han kanske säger till någon annan som han också har en personlig relation till. Och det har han gjort till mig, och jag berättar faktiskt inte det för några andra. För att jag håller det som min hemlighet, som han har anförtrott mig hemligheter. Så detta är det eviga livet, att det känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt. Va? Och det förklarar ju varför inte alla som säger Herre, Herre ska komma in i himmelriket. Annars så kan vi inte förstå det bibelordet. Hur kan vi då känna honom? Och det sa jag ju, vi måste ju ha hans ande till att börja med, va? Men man kan ju faktiskt leva med sin hustru utan att känna henne. Eller sin man, beroende på, så att säga, sin maka, utan att känna personen. Man behöver ju inte umgås med sin make eller maka. Och då kanske man inte känner honom eller henne. Men evangeliet berättar hur vi ska lära känna Jesus. För vi ser ju inte honom så ofta med våra fysiska ögon. Och det är ju då att vi omvänder oss och börjar förtrösta på evangeliet. Det börjar ju där, va? Att jag tar till mig evangeliet och börjar förtrösta på det. Och sen börjar jag umgås med Gud. Jag tar tid att umgås med honom. De flesta som har familj tar tid att umgås med sina barn, om de har några, eller med sin make eller med sina vänner. Och annars är det svårt att säga att man har några vänner om man inte tar sig tid att umgås med dem. Så vi måste ta oss tid att umgås med Jesus och med Gud då. Men vad är då evangeliet? Ja, det är sant. Det är alldeles sant. Det är en väldigt kort beskrivning av evangeliet. Ja, vi ska ju vittna om det, va? Guds rike. Ja, det är ju riktigt. Jesus är ju kung för ett... Det här är ju ett rike, det här är världen. Och Jesus är kung för ett annat rike. När han kom hit så kom han inte, tillhörde han ju inte världen. Och han tar oss som tror också ut ur världen. Han representerar Guds rike. Och Guds rike är ett helt annat rike än världens rike. Det är därför det blir sån kollision. Om det inte vore så skulle det inte finnas några konflikter. Men nu blir det konflikter därför att världen är ett annat rike än Guds rike. Och Jesus är kung för det här riket. Och när vi vittnar om evangeliet, då berättar vi egentligen om Guds rike. Ja, vi berättar att det finns en väg till frälsning. Alltså till att börja med så är vi ju dömda till döden. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet och så vidare. Gått sin egen väg. Så det och vi kan inte bli räddade på något sätt. Hur snälla och duktiga och begåvade vi än är, eller vänliga eller kärleksfulla, så kan vi inte bli räddade. Utan vi måste bli födda på nytt. Därför att vi är dömda till döden genom Adams och Evas synd. Som vi har ärvt. Vi har ärvt den fallna naturen. Så Jesus måste rädda oss från vår fallna natur. Han måste ge oss en ny natur. Ja, och det är det som är evangeliet. Han ger oss en ny natur. Så det gamla måste dö. Och om inte det gamla dör kan inte det nya komma. Ja. Och därför så handlar ju evangeliet. Jesus öppnar vägen, kan man säga då, in i sitt rike genom sin död på korset. Genom att någon måste ju sona vår synd. Och den enda som var värd att göra det var ju Gud själv. Det var den enda som var utan synd. Så Gud själv var tvungen att komma ner på jorden, bli kött och betala priset. Det står också i Bibeln att utan blod ges ingen förlåtelse. Så någon måste sona vår synd med blodet. Och den enda som var värdig var Gud själv. Så han lämnar sitt underbara rike där han har allt, där han har all härlighet och alla änglarna och har all makt, för att bli lik en syndfull människa som vi. Född i kött, född in i svaghet, född i och ställd under lagen, va? Född av kvinna, ställd under lagen. Och det var för att han skulle bli värdig. Han var offlammet, han var ett lamm, han kom. Han var ett lamm. Han var född för att bli slaktad. Ja, så han kom för att bli slaktad. Visa oss vem Gud var, också naturligtvis, genom sina gärningar. Uppenbara Guds härlighet och visa, har vi sett sonen, har vi sett fadern. Så han uppenbara vem fadern är, också genom hans liv. Amen. Och precis, och han vann ju många människor också. Men han gjorde också anstöt, va? Det blir kollision med världen och framförallt religionen, religiösa. Och då så att egentligen det fulla evangeliet är, alltså vi liksom predikar ju faktiskt syndernas förlåtelse genom Guds son, att han utgöt sitt blod och dog på Golgata kors. Sen att han blev begravd, det var nödvändigt, va? Han skulle dö också. In i underjorden i 3 dagar. Jona valfiskens mage, han var inne i jordens inre i 3 dagar. Sen uppståndelse från de döda på 3:e dagen. Och så uppstigen till himmelriket. Och då ska vi följa honom i allt det här. Så vi dör med Jesus genom dopet. Vi begraver den gamla människan. Någonting nytt har kommit. Jag har bestämt mig att lämna mitt gamla liv. Jag ska sluta synda. Jag ska sluta göra alla de här sakerna. Jag omvänder mig. Jag ska sluta leva efter min egen agenda. Jag ska sluta söka mitt eget och söka dig, Gud. Där börjar det, va? Så tittar jag på hur Jesus lever, så får jag göra likadant. Jag följer honom. Han är min far. Så jag följer honom. Och sen har jag ju löftet då. Att det slutar ju inte där. Att när jag då har blivit rentvättad från syndernas förlåtelse, omvänt mig, tagit emot evangeliet, då får jag en ny ande. Jag får ett nytt hjärta. Jag får en ny natur. Jag får en Guds natur. Förut hade jag Adams gamla syndfulla natur. Nu får jag Guds natur. Ja, tar inte personligt. Det blir nästan svårt att låta bli skämta här. Ja, men du får se dig själv som en ny Adam istället. Det kom ju Jesus var en ny Adam också. Men i alla fall. Och sen genom anden så har vi sen kraften. Har vi fått samma ande som Kristus för att kunna göra hans gärningar här på jorden. Och då har vi också seger över vår synd och den gamla naturen. Så att det fulla evangeliet är faktiskt också att vi inte längre kan, att vi har kraften i anden att leva Kristuslivet. Det är det fulla evangeliet. Hoppar man över det, då har man inte... Alltså vi ska korsfästa den gamla naturen. Vi ska dö. Alltså han dödar köttet. Han dödar den gamla människan när vi har tagit emot den. För att om vi inte dör, då får vi heller inte leva. Om vi har dött en död som hans, då får vi uppstå. Men om vi inte har dött, då får vi inte uppstå. Så vi kan inte behålla vår gamla kötsliga natur. Sorry guys, det var the bad news. Om jag får uttrycka mig så. Så genom anden så har du alltså kraft att döda köttets gärningar. Och så du kan inte fortsätta att synda vanemässigt och nonchalant tänka att Gud har dött för alla mina synder så det är inga problem. Han vet att jag är svag. Fel. Då syndar du på nåden. För han har gett dig anden så att du kan besegra den gamla naturen. Så trampa inte på sonens blod. Det är en varning, va? Till och med. Det är en varning. När vi bestämmer oss för att följa Jesus ska vi sätta oss ner och räkna ut vad det kostar så vi klarar av att fullfölja bygget. Så man kan inte leva religiöst och komma till himlen. Religion frälser oss inte. Vi kan inte gå i kyrkan varje söndag och tänka att då måste jag komma till himlen. Vi kan inte ens göra goda gärningar och tänka att vi har förtjänat himlen. Det funkar inte så. Utan vi måste få en ny natur. Och den nya naturen kan inte överleva utan Jesus. Vi liksom blir helt beroende av honom. Vi lever inneslutna i Kristus. Vi lever varje dag i Kristus. Vi vandrar i Kristus. Kristus tänker sina tankar i mig, va? Och han är mina händer. Mina händer är inte mina händer längre. De är hans händer. Mina fötter är inte mina fötter. De är hans fötter. Jag ska gå dit han skulle ha velat gå. Jag ska göra det han skulle ha gjort om han hade varit här fysiskt. Vi fortsätter ju leva det liv han skulle ha levt här på jorden. Det är det som är andens mirakel. Halleluja! Och det är för att Jesus ska kunna nå alla människor, för att evangeliet ska kunna nå alla. Det kan inte nå alla om vi bara tänker på oss själva och sätter oss på kyrkbänken och tänker, åh vad fint, nu har jag förtjänat min plats i himlen. Då är ni katoliker hela bunten om ni tror det, för det är vad katolikerna tror. Om man går x antal gånger i kyrkan så kommer man till himlen. Om man biktar sig x antal gånger och glömmer inte, det måste vara för påven, annars är det kört, eller någon biskop. Det måste vara en speciell person också du biktar dig för, annars så går det inte. Och det måste vara en speciell person som utför nattvarden, för annars går det inte. Och tecknet på det här, om du är på rätt plats eller på fel plats, höll jag på att säga, det är hur du reagerar när du ändå faller i synd. Tänker du då att det var inte så farligt och så bör du försvara dig själv? Eller blir du olycklig? Blir du ledsen? Tänker, åh förlåt mig Jesus, jag ville verkligen inte göra det här. Förlåt mig, jag vill inte bedröva din heliga ande. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Förlåt mig Jesus. Om det är där du är, då har du rätt hjärta inför honom. Om du istället tänker, ja men du vet, jag var så stressad, eller det var si eller det var så. Ja, då har du ju dina försvarsmekanismer ongoing. Då är du ju fortfarande en person som rättfärdigar dig själv. Då är du själv rättfärdig, det är en synd det också. Därför att det är Gud som ska döma oss, inte vi. Det är han enda som kan frikänna oss, i han. Det är bara hans blod. Så du måste leva ditt liv i hans ljus och låta dig ledas av hans ande. Och låta din ande bli innesluten i hans ande. Och du kan inte vara innesluten i Kristus om du lever i synd. Det går inte. Du kan inte ha fel inställning ens. För synden handlar om ditt hjärta, va? Det är inte bara en fråga om att man gör saker så att andra kan se det. Vi kan peka finger, ja men han var otrogen. Ja, det är ju... Men jag menar, du kanske har tittat på någon kvinna med åtrå i blicken. Eller du kanske har tänkt någon felaktig tanke om en kvinna. För att hon är en kvinna. Ja, men hon kanske är en syster till Gud eller en skapelse, Guds skapelse. Ja, men då förorättar du ju Gud. Du är ju hans tjänarinna. Vi ska hedra tjänstegåvorna och vi ska hedra dem som tillhör Gud. Varför det? Jo, därför att de tillhör Kristus. Och när vi hedrar dem så hedrar vi Gud själv. För det är, vi är hans skapelser. Hans verk är, vi säger Paulus, inte våra egna. Utan vi är hans skapelser. Alla som sitter här är någon slav. Antingen är vi slavar under rättfärdigheten eller så är vi slavar under synden. Och så säger du, ja men jag är fri, son och dotter till Herren, för jag är fri i den helige ande. Ja, det är jättebra, är du fri? Så är du fri på det sättet att du inte kan synda. Du är fri från synd, amen. Det är det som är friheten. Och det är den friheten vi ska gå in i. Så om du håller på att synda, då är du inte fri. Du behöver vinna segern över synden. Och många män till exempel kanske sitter fast de är gifta i pornografi. Titta på pornografiska sidor. Det finns hur lätt som helst. När jag var barn, då var det lite jobbigare, för då fick man gå till tobaksaffären. Och då hade de gömt de här pornografiska tidningarna lite fint sådär. Då kunde männen smyga in där i smyg. Men nu kan ju alla sitta och surfa och titta på vad som helst på datorn och ingen behöver veta någonting. Men Gud vet. För Gud tror jag att det är samma sak som otukt. För att då ger man näring till sin fantasi över en annan kvinna. Även om inte hon vet om det. Även om hon själv har sålt sig själv till att leva på det viset. Gör det inte delaktig i andra synder. Du måste hålla Guds tempel rent. Så bedröva inte den heliga ande som du har fått som ett sigill till förlossningens dag. Han är alltså den handpenningen på ditt framtida arv och den som för dig in i hela sanningen om du följer honom. Amen. Så du behöver leva i Kristus 7 dagar i veckan och du behöver be honom rannsaka ditt hjärta och visa dig vad han inte tycker är välbehagligt i ditt liv. Så han kan ta bort det. Och du behöver sörja över det du har gjort som han inte tycker om. Han är den enda som du ska vara helt och hållet beroende av. Ingenting annat får du vara beroende av. Det är målet. Och sitter du fast i någonting så ska du ropa till Gud och be honom göra dig fri. För han kan. Genom Guds ande kan vi bli fria. Och då kommer jag in på det här. Jesus kommer tillbaka snart. Är du redo? Jag kände att jag var tvungen att lägga en grund först. Därför att det är så mycket villoläror i den tid vi lever i. En gång frälst, alltid frälst är en villolära. Du kan förlora din frälsning. Du måste lägga ner allt om du vill komma till himlen. Det är sanningen. Och Gud har gett dig sin ande så att du kan göra det. Det finns ingen ursäkt för dig. Så mycket älskade han oss. Och han övergav oss inte heller när han togs upp till himlen, utan han gav dig sin ande. För att du ska kunna vinna seger. Är du som sitter här villig att dö för Jesus? Underbart. Och om du inte är det, då är du på fel väg. Om du inte är villig att dö för honom, då är du på fel väg. Då har du fel agenda. Då har du fel plan. Då är du på fel väg. Eller så är du på väg av vägen. Hans ande ger dig kraft att fullkomnas så att du kan fullfölja den plan han har för ditt liv. Inte den plan du har för ditt liv. Den får du lägga ner och spika upp på korset. Sorry guys. Det kostar allt att följa Jesus. När han skapade dig så gav han dig de gåvor du har av en anledning. Det fanns en plan för dig redan när du blev skapad. Och den planen är ditt uppdrag att hitta. Inte genom att söka på egen hand utan genom att be och fråga honom. Vad har du tänkt, Herre, för mitt liv? Vad vill du att jag ska göra? Om du har en egen plan och håller fast vid den, då är du på fel väg. Då är du en sån kristen som kompromissar. Och vi kan inte kompromissa. Det är ja eller nej. När du gifter dig kan du inte behålla dina älskare. Förhoppningsvis hade du inga om du var kristen innan. Men om du nu inte var det. Om du ska tjäna i församlingen är det Guds agenda som ska leda. Och inte din. Och det är församlingens ordning som gäller. Inte din. För Gud har gjort en ordning för församlingen. Och han har insatt andliga ledare för den här församlingen. Och andlig ledare kan den bli som är beredd att dö för sig själv. Dö från sin egen agenda. Ge upp sitt eget liv för att följa Jesus. Då kan du bli en andlig ledare. Men så länge du har en egen agenda kan du inte vara en andlig ledare. Om du söker din egen berömmelse. Om du söker andra människors uppskattning. Kan du inte vara en andlig ledare. Du måste söka Guds uppskattning. Han gav sitt liv för att du ska ge ditt liv för honom. Och du behöver välja då att dö bort från din själviskhet. Det är en narcissistisk tidsålder vi lever i. Och den behöver vi dö bort ifrån. Människofruktan. Bekvämlighet. Hat. Olika slags begär. Eller självrättfärdighet. Stolthet. För Gud vill ställa fram en fläckfri brud när Jesus kommer. Och vi ska lära oss av Jesus och han var ödmjuk. Och så som Jesus var ödmjuk ska vi också vara ödmjuka. Och som det här barnet, jag tänkte på barnet, Jesus tar fram ett barn som det största i himmelriket. Vad händer om du klipper till ett barn? Det börjar antagligen gråta. Det slår inte tillbaka. Eller? I alla fall inte ett litet barn. Slår inte tillbaka. Och vad står det att vi ska göra när vi blir slagna? Vänd andra kinden till. Så allt det här att vilja ha rätt, allt det här behöver vi också lägga ner. För det är viktigt att det är Jesus som bestämmer vem som har rätt. Det var inte länge sedan jag hade ett resonemang med en kristen person om ett bibelord. Och den här personen gillade inte det här bibelordet som stod här. Så den personen hade en annan uppfattning. Eller ville inte att det bibelordet skulle stå där. Och så hade personen i fråga frågat en annan pastor för att få det bekräftat. Och så sa den här personen, det är så fint när någon håller med mig. Men vad spelar det för roll om en pastor håller med oss? Eller vem som än håller med oss? Om inte det är sanktionerat av Gud. Ordet förorättar vårt kött och vår stolthet. Och då har vi det att välja på att antingen förhärdar vi oss och går vår egen väg. som så många gjorde som bara lämnade Jesus. Eller så ödmjukar vi oss och säger, okej Jesus, jag förstår inte det här, men det är du som är Herren, inte jag. Ge mig ljus över det här ordet. Hjälp mig att förstå. Men inte en bokstav ska gå förlorat. Det har Jesus sagt. Allt ska uppfyllas som står i ordet. Vi tittar i Lukas 21, 25-36. Tecken ska visa sig i solen, i månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Och då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga, livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly det som skall komma och kunna bestå inför människosonen. Här ser vi ju den bön vi ska be, va? Be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå. Vi ska alltså be om att vi ska kunna bestå inför människosonen. Och att vi ska kunna undfly. Ja, det är väl uppryckandet som kan göra att vi undflyr. Blir vi inte uppryckta, så är vi kvar här när den här förfärliga tiden kommer, som ska komma. När fikonträdet, det är ju Israel, och alla andra träd, alltså andra länder, börjar knoppas, då vet vi att tiden är inne. Och Israel har ju återupprättats på det sättet att det har blivit en egen stat. Och judarna har ju börjat återvända. Och den andra träden, det är de andra länderna som förut har varit, så att säga, sovjet, alltså varit i unioner. Det börjar också upplösas. Och det vi sett i världen är detta. Och vi kan se att mycket av det som är förutsagt har uppfyllts. Och vi läser också i Matteus 24, kan vi titta i, att Jesus pekar på templet. Och säger att allt ska brytas ner. Och det skedde antagligen år 70 efter Kristus. För det var då det här templet då, bröts ner. Och sen varnar han för falska profeter. Många ska komma under hans namn och leda många vilse. Så det första han säger då här, det är ju templet, va? Det är ju, och det var väldigt viktigt för judarna. Så att det här var ju ett väldigt allvarligt, att det här skulle trampas ner. Och sen börjar han varna för falska profeter. Och vi ska veta alltså att den sista tiden började ju egentligen där när Jesus uppstod. Sen pratar man också om de yttersta dagarna, va? Och där är vi ju nu. Att vi är de yttersta av de yttersta dagarna. Många ska komma under hans namn, säger han, va? Och leda många vilse. Och han talar om stridslarm, krig, och att vi inte ska låta oss skrämmas. Han talar om hungersnöd och jordbävningar. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Det är alltså födslovånder som föregår Att Jesus kommer hit och återupprättar sitt rike på jorden. Det är ju tusenårsriket som ska ske. Innan dess är det som födslovånder. Ett barn ska födas. Ett ny nation ska födas. Ett nytt rike ska födas. Det gamla riket måste bort för att det nya riket ska kunna inta den här jorden. Och även om Satans huvud krossades på korset, så är det så att Gud i sin nåd har gett oss möjligheter att få tid att omvända oss. Så att vi har möjlighet att lära känna Jesus, så att vi får vara med. Och få vara med och regera med honom i bästa fall då. Men så står det då så här från vers 24-9. Att då ska man utelämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet kommer att bli frälst. Och detta är evangeliet om riket ska predikas i hela världen. Och ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Är det största hotet mot kristenheten att det är krig? Att det är fysisk nöd? Nej. Vad är det största hotet här då? Ja, falska profeterna. Man börjar lyssna på falska profeter. Och då, vad händer då när man lyssnar på falska profeter? Då kommer man ju bort från sanningen. Och kommer man bort från sanningen, vad händer med relationen till Jesus då? Ja. Då hör man inte längre så bra. Men det är jättesvårt. Om jag skulle sätta mig i köket här nu, då tror inte jag skulle höra vad ni sa. Även om ni skrek och ropade riktigt högt, så skulle jag få väldigt svårt att höra vad ni sa. Och ni skulle få jättesvårt att höra vad jag sa om jag inte satt ut en högtalare här. Det kanske ingen jättebra liknelse, men det blir ändå på något sätt, det kommer något emellan oss och Jesus. Som gör, han hör ju såklart oss ändå, men vi hör kanske inte honom. Och framförallt kan vi inte skilja hans röst från andras röster. Och det är ju det som är det viktiga. Att vi känner igen att det här är Herrens röst. Och inte någon annans röst. Och det är ju det som händer. Att när man, om vi då börjar lyssna på ett annat evangelium. Då tar vi emot en annan ande. Ja. Och ett annat evangelium, det behöver inte vara så radikalt som att nu ska vi ha lite yoga här. För det förstår ju alla att det är inte från Gud. Sen kanske, och då har det gått riktigt långt om man accepterar det, ska jag säga. Då har man verkligen tappat kollen. Men utan det kan vara bara att man ger delvis en annan bild av vem Jesus är. Vad han tycker, vad han tänker, hur han ser på synd och helighet. Det räcker. Där börjar det. Och det är så litet så att i början kanske man inte ens märker det. Där börjar det. Och när man börjar få fel bild av Jesus, då börjar man också lyssna in andra andar. Och börjar man lyssna in andra andar, vad händer då? Ja, då kommer man ifrån Jesus som du sa, Thomas. Och sen så kommer då misshandel på det. Och hat och umbäranden. Ja, men då har vi ju inte mycket att sätta emot, va? Utan då börjar avfallet. För då blir det som först ett inre förfall och sen kommer ett yttre tryck. Och har vi ett inre förfall, då har vi ingenting att stå emot det yttre trycket med. Så misshandel är ju yttre tryck. Hat är yttre tryck. Det är väldigt svårt att älska någon som hatar alltså. Och det klarar vi inte av om vi inte är födda på nytt och har anden. Det lilla barnet ler sitt kontaktleende när det är 5-6 veckor. Så Jesus sa det redan, hedningarna älskar dem som älskar dem. Och så är det ju. Men vi ska alltså älska dem som hatar oss. Och det kan vi verkligen inte göra om vi inte är fyllda med Guds ande. Så här är det många som har lyssnat till falska profeter. Ja, men varför det då? Jo, förmodligen har de gett en lite trevligare väg till himlen. De har sagt att ja, men vägen är inte så smal. Ni behöver inte, det är inga problem. Liksom. En gång frälst, alltid frälst. Du kan leva lite som du vill. Du kommer till himlen i alla fall. Just det. Och då ska man avfärda det. Och då ska man inte gå och lyssna mer på den predikanten. Utan då är det nog dags att gå därifrån. För att vi blir påverkade. Så är vi människor. Vi är ganska ömtåliga ändå. Och då har vi inte den kraften att stå emot. Så vi måste hålla oss nära Jesus. Och tecknet på att vi är nära Jesus, vad är det för tecken? Det står ju i och för sig i första Johannesbrevet, så kan man läsa vad som är tecknet på att vi är nära Jesus. Hur kan man se att någon har Gud? Det står ju faktiskt i första Johannesbrevet. Jag tror att det är kapitel 5, jag är inte helt säker, vi måste dubbelkolla det. Men det handlar om att om man är i Kristus, då älskar man sina syskon. Så att man ser det faktiskt på kärleken till syskonen. Ja, fast när du älskar syskonen är det en ännu starkare kärlek. Därför att du älskar syskonen, varför det? Jo, därför att de har Guds ande. Så du känner igen Guds ande i dina syskon. Och det är alltså, det är därför man talar om en agape-kärlek som är övernaturlig. Den kärleken kan man inte ha om man inte har anden. För den är förutsättningslös. Och det är därför man kan älska. Har man den, då älskar man som Kristus. Och då kan man älska fast man blir hatad. Och det kan man inte göra i sitt kött alltså. I sitt kött så hatar man tillbaka. Alltså man gör, och man älskar tillbaka. Och man, nej, då vänder man inte andra kinden till. Det är väldigt jobbigt att ta. Och jag tror att det värsta är ju på något sätt man blir förtalad. Det är jobbigt att bli förtalad. Det tycker ingen av oss om. Och bli utsatt för hat. Det är ju verkligen obehagligt. För hat har egentligen med mord att göra. Mord att göra. Det står ju det att om man hatar någon så vill man mörda den personen. Så hat är en väldigt stark känsla. Du ska icke dräpa. Det är därför Jesus säger att om man hatar sin broder så redan där så har man alltså, så man kan, har man, och misshandel då, va, har vi oftast allra svårast att ta. Och det är ju en frukt av hat. Alltså det är en djup, djup kränkning att bli slagen. Men vi ser ju på Jesus hur han reagerade när han blev slagen. Och falska profeter kommer alltså med en annan Jesus som inte kräver så mycket. Som säger att vägen är inte så smal. Men om du läser hela Bibeln så ser du att det här inte är sant. Och det är ju så förföriskt att få höra det här. Att man kan leva lite som man vill och ändå komma till himlen. Och Jesus har gett oss sin ande så att vi kan besegra synden i våra liv. Och det står också i Romarbrevet 8:12-13. Jag kan läsa där, ni kan slå upp det. Det här är ett bra ord att lägga på hjärtat. Vi har skyldigheter, bröder. Men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om vi lever efter köttet kommer vi att dö. Det står rent ut här. Om vi lever efter köttet kommer vi att dö. Men om ni genom anden dödar köttets gärningar skall ni leva. Så här ser vi att om vi lever efter köttets natur, då kommer vi inte att bestå i frälsningen. Och då blir vi absolut inte med där när Jesus hämtar sin brud. Så vi har genom anden inte bara fått en lärare och en vägledare och en tröstare, utan också kraft. Anden har gett oss kraft att besegra den gamla Adam-naturen. Och detta, mina vänner, det här är ju dynamit, va? Det är det här som gör att vi blir obesegrarbara. Alltså, världens ande har ingen makt över oss. När vi fattar vad vi har fått i Kristus, då kan vi bli utsatta för både misshandel, halshuggning, hat, tortyr. Och vi kommer att gå segrande ur det och vägra avsäga oss tron. Vad vi än blir utsatta för. Och till och med kunna välsigna de som gör det här mot oss. Det är tro, mina vänner. Det är tro som besegrar världen. Och det är den anden Gud har gett oss. Och det, vi måste bara upptäcka den. Vi måste upptäcka vilken kraft vi har i den helige ande, va? Som alla hus så måste det läggas en solid grund. Och det nya huset är vårt liv alltså. Och vi behöver en solid grund. Och den solida grunden, det är kunskapen. Så det är den jag håller på att försöka lägga rätt här nu. För att det är det här vi behöver stå på. Så att vi förstår vad det är vi har vunnit i frälsningen. Halleluja! Och varför vi inte behöver vara rädda. Och varför vi inte behöver darra om någon kommer med ett svärd. Eller säger att nu ska jag bränna dig med lite cigaretter här. Eller, om man då verkligen är fylld med anden alltså. Och det är ju så bra att vi får ju chansen att pröva det här innan. Det, liksom, jag menar, för det är inte omöjligt att vi kommer att bli utsatta för såna här saker. Inom en ganska snar framtid. Och då vill det till att vi inte tillhör dem som avfaller, som det står här. Va? När förföljelse kommer så kommer, börjar man ange varandra och tappa kärleken och avfaller. Och då är det bra att Gud har låtit oss bli prövade lite grann då, så vi får se hur vi reagerar när någon är dum mot oss. Att man blir prövad i det lilla först innan man... det är som sagt ett väldigt radikalt budskap idag. Men det här huset alltså, det ska stå stadigt under alla väderleksförhållanden. Både i storm och i solsken och i regn. Och ingenting ska kunna få det här huset att falla. Och det är det som är poängen här med kunskapen. Och att vi förstår hur viktigt det är att vi verkligen är grundade i ordet. Och fyllda med den heliga ande. Va? Och lever rätt. Och se till så att det är rent. Så huset är städat, hörni. Och bara fyllt med en sak. Vad ska huset vara fyllt med? Amen. Och något annat ska det inte finnas i det huset. Det ska vara rent på allt annat. Rent hus. Och den heliga ande, han är ju så fin, va? Så han sköter ju städningen åt oss också. Bara vi liksom, det är ju jättebra, va. Så att han sköter hela städningen. Så vi kan inte städa det själva, utan det gör den heliga ande. Men vårt jobb är att se till att vi inte släpper in något annat i huset än Gud. Och att vi inte öppnar oss för olika saker. Så att vi måste inse att så fort vi har blivit frälsta, då har vi faktiskt gått ut i krig. Och vi krigar inte mot kött och blod, utan vi krigar mot andefurstarna och den här världen. Och Satan vill att du ska somna. Det är vad han vill. Han vill att du ska bli bedragen. Han vill att du ska öppna dig för olika frestelser här. Och gärna gå på bio ibland och göra sånt som världens människor håller på med. Och så säger han, ja men det är inte så farligt. Och det är Gud missunnar inte dig det här och så vidare, va. Som han sa till Eva. Så kom ihåg att Satan har haft många år på sig att träna sig på hur man lurar människor. Han började där med Eva och sen har han fortsatt efter det och tränat sig på hur det är. Men du har inte så många år på dig, så det gäller att du ser till att du har god kunskap så att du inte låter dig luras. Utan du behöver hålla dig vaken och du behöver läsa din bibel och läs den varje dag, va? Och missa inte bönemötena. Så se till att du ber varje dag. Och att du söker Gud. Att du inte bara ber, utan att du söker honom så att han får en chans att tala in i ditt liv. Att du är tyst någon gång inför honom också. Det är väldigt bra, va? För om vi pratar hela tiden så hör vi inte lika bra. Utan det är ju, ska ju vara en dialog liksom. Så han måste få en chans att säga något också. Han kanske säger någonting som du inte hade räknat med. Bara du är tyst. Så att det kan ju vissa ha svårare för än andra. Och då får ni väl be Gud om hjälp. Hjälp mig att vara tyst nu, Herre. Så att jag kan höra vad du säger. Halleluja. Och så vi ska läsa här om en församling som inte hade en vaken blick. Och det är ju Uppenbarelseboken 3:15. Den här Laodicea. Där står det så här. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy dig ut ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, blind och naken. Och det här är bilden av många församlingar idag. Man har allting, tycker man. Man har gott om pengar. Man saknar inga pengar. Man har bra teknik. Man har det mesta man behöver. Men man saknar det viktigaste, va? Och det är elden. Det är elden. Det är Guds eld. Alltså när vi brinner, Guds vilja med församlingen, den kan vi läsa i Apostlagärningarna. Det är en jättebra bild av hur Gud, liksom, när vi ser hur väckelsen drar fram. Och hur Guds folk, där det sker tecken och under hela tiden. Som jag sa förut, tecken och under ska följa den som tror. Har vi inga tecken och under, då ska vi vara lite oroliga. Och tecken och under betyder inte att det händer bara det jag ber om. Det betyder att Gud gör mer än jag bett om. Så vi behöver bli frälsta från den här ljumheten. Och vi behöver bli frälsta från vårt begär efter materiella njutningar. Efter världslig underhållning. Efter att bara ha sånt som kroppen frågar efter, va? Utan att vi faktiskt tar oss tid som man gjorde förr. För fastor och böner. Och att man faktiskt går med på att det är lite obekvämt att gå den där andra milen också. Att jag är beredd att tänka på att när jag gör någonting för min kyrka. Då gör jag inte det i första hand för min kyrka. Jag gör det för Gud. Det är ju honom vi tjänar. Det är han som har hittat på församlingen. Den har inte vi hittat på. Så om han är Herren, då är det honom vi tjänar. Och ja, han har insatt människor för att göra hans gärningar. Men vi måste övervinna de utmaningar som djävulen kommer med. Och är man en levande församling ska man räkna med utmaningar. Och den här situationen, det här blir en lite längre predikan än jag hade tänkt, men det är ett svårt ämne. Vi tittar på Esras tid i Nehemja. Jag tror vi hoppar i bibelordet, men det handlar i alla fall om att Israels murar var nerrivna och portarna var förstörda. Och då hade ju Nehemja en sån nöd för det här. Så han bad den här kungen där han då var i Babel att få ta sig till Jerusalem för att bygga upp det här igen. Och det är ju också bilden av våra församlingar, va? Och i Jeremia 8:11-12 så står det så här att de tar lätt på mitt folks skada. De säger att allt står väl till. Men allt står inte väl till. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Därför ska de falla med dem som faller. Därför ska de falla med dem som faller. Och när tiden kommer ska jag straffa dem. Och de ska komma på fall, säger Herren. Alltså Gud accepterar ingenting annat än det som är heligt. Alltså vi behöver leva för honom, i avskildhet för honom. Och det kan vi alltså bara göra om vi är uppfyllda av den helige ande. Herren sände profeter och tillsammans med Nehemja så verkade prästen Esra också. Och här kan vi se hur folket gång på gång avfaller i synd. Och Gud sänder i sin nåd domare och profeter för att återupprätta de här personerna. För att de ska ha en möjlighet att bli räddade. Han varnar dem alltså. Gud gör ju ingenting utan att varna. Så det finns ju en varning i det här. Och i andra Tess 2:3-4 så står det: låt ingen bedra er på något sätt. För här var de ju oroliga för att uppryckandet redan hade skett. Du först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäves över allt som kallas Gud och heligt. Så han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Avfallet måste komma först. Och det som håller antikrist tillbaka måste vara röjt ur vägen. Lite av det här får vi ta med till nästa gång. Men timmen och stunden vet vi inte. Och han har sagt att han ska komma som en tjuv. Och de som får följa med, det är de som är redo. Och de visa jungfruarna, de hade ju fyllt sig med olja. Och man är fylld med olja när man följer Herren. De andra hade inte gjort det. Och frågan är ju, våra kroppar, vi är tält. Och frågan är, vad fyller vi våra tält med? Vi är faktiskt byggda för att vara fyllda av någonting. Så är vi inte fyllda med Gud, så är vi fyllda med någonting annat. Och om vi inte är fyllda av Gud, så tillhör vi honom inte. Och det är där vi har vårt val. Tänker jag lägga ner mitt liv för Jesus och ta mitt kors och följa honom? Eller tänker jag fortsätta att kompromissa och ta lite av Gud här och lite av världen där? Tror ni att Jesus vill bo sambo med världen? Nej. Nej. Han bor inte sambo. Han är en förbundsgud, och det är han som har satt reglerna. Och det är vi som måste flytta på oss, inte han. Vill vi verkligen ha väckelse, om vi verkligen vill se människor bli frälsta, om vi verkligen vill se hans kraft verksam, då måste vi vara beredda att betala priset. Och om vi verkligen vill komma till himlen. Och om vi verkligen är fyllda av honom, då har vi hans kärlek inom oss. Och då märks det på hur vi älskar våra syskon. Det märks på våra gärningar. Det munnen är full av, eller det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det jag har i mitt hjärta, det kommer ut i form av mina gärningar. Vad ägnar jag mig åt när jag har fritid? Vad gör jag med min tid när jag har fritid? Vad gör jag när jag träffar människor? Vad pratar jag med dem om? Vittnar jag om Jesus? Eller anpassar jag mig efter vad de pratar om? Om vi har evigheten för ögonen, då kommer vi att fatta rätt beslut. Har vi ögonen fästade på Jesus, så kommer vi att fatta rätt beslut. Om vi har ögonen fästade på vad kommer jag själv att tjäna på det här? Hur kan jag vinna något på det här? Vad finns det för mig i det här? Men vem tänker på mig då? Då är jag på fel väg. Det här är ett varningens ord. Och det är ett varningens ord till oss alla. Därför att tiden närmar sig. Och Herren vill att vi ska vara redo. Han vill inte att någon ska vara kvar här när han kommer. När han har hämtat sin kyrka. Och den gäller oss allihopa. Var och en är skyldig inför Gud. Med vad vi fyller våra hjärtan med. Vi ska inte döma varandra. Men vi ska gå till rätta med oss själva inför honom. Tack Jesus. Vi kommer in i bön. Tack Jesus. Tack Jesus för din nåd. Tack Herre för ditt ord här idag. Tack Herre för att vi får komma. Tack Herre att du förlåter oss Herre. Tack Herre att du förlåter oss. Kommer din ande här Herre, och rör vid våra hjärtan här. Tack för att du visar oss här vad vi behöver vända om ifrån. Vad just jag behöver vända om ifrån. Vad just jag har fyllt mig med som inte är från dig. Vad just jag har fyllt mig med som inte är dig välbehagligt, Herre. Förbarma dig över oss var och en här inne, Herre. Hjälp oss, Herre, att vara redo för din återkomst. Hjälp oss, Herre, att ta emot vad du har för oss. Hjälp oss att spegla oss i dig så vi ser vilka vi är. Jag tror inte jag ska ta fram någon till förbön här idag, men jag tänkte vi ska be en bön gemensamt som alla som vill få vara med och be i. Och det är också mitt råd att var och en söker Jesus nu efter den här gudstjänsten. Fråga Gud. Sök honom. Låt honom få visa om det finns saker i ditt liv som du behöver omvända dig ifrån. Så gör det. För din egen skull. Jag ber före oss så får ni som vill be efter. Jesus, förlåt mig. Visa mig din väg. Jag överlåter hela mitt hjärta till dig. Och jag lägger min kropp på offeraltaret. Jag ger dig mina händer. Jag ger dig mina fötter. Jag ger dig mina ögon. Jag ger dig mina öron. Jag vill inte bedröva dig. Jag vill inte synda. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Rena mitt hjärta nu, Herre. Och rena min själ. Styr mina tankar. Hjälp mig att tänka dina tankar. Och visa mig vem jag är i dig. Gör mig redo för din återkomst. Herre, jag vill följa dig. Hjälp mig att älska dig. Med hela min kraft. Med hela mitt förstånd. Hjälp mig, Herre. Så att du får bli ett i mitt liv. Att jag får följa dig helt och hållet med hela min varelse. Visa mig, Herre, vad du vill att jag ska ta bort i mitt liv. Och ge mig kraft att lyda dig. Tack, Fader, i Jesu namn. Amen. Tack, Jesus. Halleluja. Och till alla er som bad den här bönen med uppriktigt hjärta så vill jag säga att ni är förlåtna. Därför att också att Jesus kommer att rena er i sitt blod. Men jag ber uppmana er att ni ska fortsätta nu att söka honom. Och det här är den smala vägen. Detta är den smala vägen. Och vi behöver vandra på den. Det är inte någonting vi gör en gång. Vi behöver leva i daglig omvändelse. Hela tiden. Hela tiden behöver vi leva i omvändelse. För vi är i krig, vänner. Vi är i krig. Men den som håller ut och förblir i Kristus ska bli frälst. För det har ordet lovat. Amen. Gud välsigna er.